Jag har fått ett uppdrag utav den här församlingen att inleda den här konferensen. Och att inleda en konferens, det är egentligen det allra viktigaste. Och därför har jag bett i flera månader att jag skulle få komma in i ett sånt sammanhang där jag förstår att mina andra vänner som ska vara här och predika skulle känna att vi började rätt. Det är faktiskt så. Låt mig läsa några anteckningar så jag inte glömmer något. Att inleda en konferens med mitt tema ikväll, Konungen kommer. Det handlar om min längtan tillsammans med er att få ge mitt hosianna-rop. Herre, hjälp oss. Till den här konferensen så kommer David Duveskog och Ove Marselind och Marcus och Kjell Broberg och Per-Arne Imsen. Och jag har förmånen alltså att få vara med ifrån början. Gud använder de här bröderna som både lärare, evangelister och profeter. Och det är viktigt för mig ikväll att börja på rätt spår. Vad är det då som har sjungit inom mig de sista månaderna sedan jag fick den här kallelsen? Jo, det är en odödlig sång som Frälsningsarméns grundare skrev 1894. Det var så att Frälsningsarmén, de öppnade eld, som man sa på den tiden, i London. Och man bad för massor utav utslagna och fattiga människor och prostituerade. Och det hände väldiga under och det hände väldiga tecken. Men ändå så är det någonting som jag tror att William Booth ville vara med och skapa, som skulle vara ännu starkare bland den våldsamma rörelsen som lev genom dessa stora väckelsemöten. Och då skrev han en sång. Och det ska jag ska läsa upp den. Och jag läser alltså originaltexten. Och Gud, du klara rena låga, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Idag vid dig anropa våga, sänd din eld, sänd din eld. Att helt förbränna syndens spår och låt din härlighet bli vår. Från våra hjärtan bönen går, sänd din eld, sänd din eld och sänd din eld. Det är originaltexten, den är omgjord nu som alla texter nästan är. Men jag är rädd om originaltexten. Till dig vi ropa våga, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. I den här predikantgemenskapen så finns det ingen konkurrens. Vi tjänar med de gåvor som Herren har gett oss för att göra det heliga skickliga till allt gott verk. Vi upprättar människor, vi ber för sjuka, vi ber för frälsningssökande. Och detta, det är vårt stora gemensamma uppdrag i den här konferensen. Och skulle jag kunna få vara med och tända den elden ikväll med all den röra som är i både Svenska kyrkan och i frikyrkan. Ja, Svenska kyrkan är en frikyrka den också, i och med att den skildes ifrån staten. Så skulle jag till Gud vara så innerligt tacksam om vi fick möta eldens Gud. Och det är det som det ska handla om ikväll. Och jag ska strax avslöja texten. Jag känner mig lite omskakad ikväll. Och jag ska be att ni strax är beredda. Och vi ska sjunga en sång tillsammans. Och jag ska berätta det, varför vi ska sjunga den sången. Det är en sång som jag älskar. Och ni har sjungit den förut när jag varit här. Sen jag var hos er förra gången, Kjell Broberg. Jag hade förmånen att dela gemenskapen med er. Så har jag alltså besökt 7 olika församlingar. Jag har sett den där fantastiskt vackra kyrkan som nästan var ny. Bara ett par år gammal. Och den hade all utrustning som du skulle kunna tänka dig. Det är bara ljud och andra finesser. Det rör sig om mer än 500 000. Bara ljud alltså. Och det fanns så mycket annat att se, och när man står och predikar så kommer det bilder bakom dig. Man får med texten, man får med mycket natursköna bilder och så vidare. Men det var en sak som jag inte såg i denna stora nya kyrka, och det var korset. Det var korset. Så jag talade med den unga predikanten och sa: var har ni korset? Ja, men du förstår, vi har sänkt trösklarna nu. För att här ska alla känna sig hemma. Vi kommer att hyra ut till olika saker som ska vara här. Kommunen kommer att vara med här, och de kommer att ha sammanträden här. Det kommer säkert andra som ska vara med. Vi kan hyra ut så att man kan ha olika saker från olika företag, olika banker, olika institutioner. Och därför så gör vi så. När vi samlas, då har vi ett kors som vi bär in, och så ställer vi den på plattformen. Och när de andra kommer, då behövs det inte. Förstår ni lite grann vad jag säger? Är ni med? Och därför så tänkte jag, jag vill vara med några gånger till och sjunga "Jag vill älska det urgamla kors". Och jag tänkte ikväll att vi skulle sjunga den på det sättet så att ingen orkar i våra kyrkor och ta bort korset. Utan det skulle bli en sån atmosfär ifrån en konferens i Hälsingland där vi har valt friheten, där vi inte var uppknutna till några samfund, där ingen skulle kunna styra våra liv, utan där vi skulle få vara evangelister, där vi skulle få vara profeter, och där vi skulle vara lärare, och framför allt att vi aldrig skulle glömma korset. För ifrån korset så utgår kraften. Och när Paulus är ung, då säger han så här: jag vill inte veta av någonting annat när jag kom till er än Jesus Kristus den korsfäste. Jag var svag, jag var rädd, jag var till intet gjort, står det till och med i grundtexten. Men jag ville inte att er tro skulle grundas på mänsklig kunskap, utan på korset och den försoning som han hade fått uppleva. Nummer 9 tillsammans med våra sångare. Varsågod. Vi ska gå in i förkunnelsen sedan. Nummer 9. Och nu ska vi sjunga den på ett annat sätt ikväll. Vi ska sjunga den som djupet från våra hjärtan. Vi ska börja älska det. Och det står vidare: i dess kraft ska jag segra till slut. Det är omgjort i de nya sångböckerna. Men jag struntar i det. Vi ska sjunga som det står här: i dess kraft ska jag segra till slut. På en avlägsen höjd. Det var ingen vacker höjd. Det var 3 stycken där. Och en gick till paradiset med Jesus. Och det skedde ett försoningsverk för hela världen. Och så sjunger vi tillsammans. Varsågod mina musiker. Thank you.
kronan jag byter.
Vi ska sjunga första versen igen för en avlägsen höjd. På den tiden när vi var i en fri församling i Järfälla, som jag fortfarande tillhör, så skulle vi bygga vår kyrka. Vi har byggt den, den är kvar. Den ska säkert behöva både byggas om och byggas ut. Men det var mycket diskussion om hur vi skulle få tag i trävirket till korset. Vi hade en byggmästare som var gripen och tänd för Jesus. Och han sa så här, ni ska se, sa han, att vi ska hitta virket till korset. Det har Herren visat mig, sa han. Och när vi började att gräva grunden, så längst ner i grunden så låg det ett trästycke som har legat där länge, 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 i många, många år. Och då sa Åke Rönnberg, det är det trästycket som jag såg, sa han, det är det som har legat där som vi ska ta upp nu för att vi ska få en bra grund i vår församling. Så är det. Och så kommer det alltid att bli. Jag kommer att göra någonting ikväll som ni kanske inte är så vana vid. Det är så att jag kommer att läsa en text som vi mest läser på palmsöndagen eller på första advent. Och jag ska göra det utav en speciell anledning. Det är så här att advent, det betyder ankomst, någon som ska komma. Och då anser jag det, även om Svenska kyrkan är så noga nu så att den här texten, den ska återkomma två gånger i den predikosamling som finns då. Och det är palmsöndagen och så är det första advent. Men ni vet, om vi längtar efter någon som vi älskar, så räcker det inte med två gånger. Utan det behöver påminnas gång efter annan i en adventstid. Se, din konung kommer. Jag ska ta och läsa berättelsen för er. Och ni vet att den finns i Matteus evangeliet kapitel 21. Och det är två saker som vi särskilt ska gå igenom ikväll. Och det är en doldis som jag kommer att vara med och berätta om en liten stund. Den här hesheten som jag har nu, den har jag nyss fått. Och det kan vara allergi, jag vet inte, men jag har aldrig haft den förut. Så ni får ha lite tålamod om det går bra i alla fall. Och våra ljudtekniker kan säkert fixa det på bästa sätt. Så här står det. När de nu närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå in i byn där borta. Så ska ni finna en åsna som står där bundet med ett föl bredvid sig. Lös dem och för dem till mig. Och om någon frågar något så ska ni svara, Herren behöver dem. Då ska han strax släppa dem. Lärjungarna gick iväg och gjorde som Jesus hade befallt honom. Man förde till honom åsnan och man förde till honom fölet. De la sina mantlar därpå och Jesus, han satt upp. Och när detta händer så går Sakarjas profetia i fullbordan, som har legat och väntat i hundratals år bakåt i tiden. Där Sakarja säger i kapitel 9 och i den 9:e versen så här: fröjda dig storligen, du dotter Sion, ni Jerusalems döttrar. Konungen kommer. Han kommer ridande på ett åsneföl. Han är saktmodig, han är fattig och han är ödmjuk. Så står det i gamla bibelöversättningar. Den profetian, den kunde endast lösas därför att det finns en doldis som jag strax ska presentera. Ska vi titta lite grann på Markus, Lukas och Johannes? Det var ju Matteus som jag läste ifrån. Det är bara Matteus som berättar om två åsnor. Markus, Lukas och Johannes, de talar bara om en åsna. Och det är ganska intressant. När man går igenom de här texterna lite djupare så ser man att Matteus, han var den som hade den profetiska ådran när han skrev. Och därför är det just han som har tagit med fölet. Och det är han som har tagit med Sakarjas profetia. Din konung kommer. Nu går det väldigt snabbt. Du kan ju berättelsen. Man täljer kvistar från träden. Palmer och kvistar från träden. Och ändå så skriver Johannes så här att lärjungarna, de förstod ingenting vad som hade hänt. Men han tillägger och så säger han så här: men efter uppståndelsen, säger Johannes, då förstod de alltihop. Men när detta sker alltså, i denna stora folksamling, så förstår lärjungarna ingenting. De har hämtat åsnan, de har hämtat fölet, de har varit med tillsammans med palmer, tillsammans med kvistar. De har till och med tagit av sig sina mantlar och man har lagt på vägen för att konungen skulle komma, och ändå så begrep man ingenting. Kan det möjligen vara så att det glädjeruset som vanligt folk kände och upplevde med tanke på den ockupation som romarna hade ställt till med och den frihet som inte fanns, att de vanliga människorna, de kände mer utav det än någon annan. Lärjungarna, de hade hört det men de kände inte av det. När vår församling var ny, det här har jag berättat, i alla fall i Viksjöfors, det vet jag. Men det är sånt som man inte glömmer. Att det finns människor som gör upplevelser som liksom kommer utifrån, som är doldisar. Och rätt som det är så kommer man. Jag har berättat om min taxägare som jag hade bett för, min fru och jag, i 9 år. Både för Hasse och för Doris. Och äntligen så kom han till kyrkan. Och jag hade ingen aning om att han kom till kyrkan för att lämnas åt Gud. För han lämnade en församling i mitten på 50-talet. Och han sa till mig, jag ska aldrig mer komma tillbaka, sa han. Han lovade mig det. Men du vet att Guds ande fungerar på det sättet att det har alltid en långtidsverkan på människor. Och när han såg hur Gud välsignade det åkeriet som jag arbetade extra i då, då började han att tänka efter, det kanske är någonting i alla fall. Och nu sitter han där som frälsningskandidat och jag visste ingenting, för jag förstod det inte riktigt att det skulle gå så fort på slutet. Vi hade ju slutat att be för honom. Vi hade fortsatt att tacka Gud för honom däremot, det hade vi gjort. Men den där intensiva bönen, du vet, där det var lite kramp i kroppen på mig ibland, det var slut på den. Det liksom räckte, tyckte jag. Och så kommer han och sitter på sista bänken och så talar han om att jag har kommit hit för att bli frälst. Är det inte underbart? Någon som du har bett för i 9 år. Och så kommer de bara och dyker upp fast de aldrig har varit i kyrkan förut. Vad vill du? Jag vill bli frälst. Och då säger jag till min chef så här att jag, om du vill så kan vi be för dig här på sista bänken då. Det var en långfredag där. Nej, det vill jag inte, sa han. Utan det jag vill, sa han, då vill jag gå fram om jag ska bli frälst igen. Och så går Hasse Boklund och så jag tillsammans i gången fram. Och där han ska lämnas åt Gud. Pedro och Gertrud, Arno och Marie-Louise tillhörde de nyfrälsta. Och de sitter på en av sidopartierna som vi går förbi då i Asneskyrkan. De kom helt utifrån. Hade levt ett liv, om ni bara visste. Och nu var man upprättad i Kristus. Och nu var man fri. Så när jag går förbi dem, då reser de på sig. Och så kommer de och går efter mig. Och då sa jag så här. Vad ska ni framför, sa jag. Leffe, sa de. Vi kände draget. Vi kände draget. Där satt alla de andra kvar. Ingen hade känt någonting. Men de som nyss hade kommit in i Guds rike, de kände draget. Nu är han här. Vad ska han ställa till med nu då? Och så kommer Hasse Boklund. Och när han kommer fram så vet han inte riktigt vad han ska ta sig till. Men så lägger han sin hand på nattvardsbordet. För det var egentligen i nattvarden han kom. Och när han lägger sin hand på nattvardsbordet, då blir han döpt i den helige ande. Och det hade han varit som ung. Han hade talat i tungor. Han hade profeterat. Och du vet att Gud, han glömmer aldrig våra gåvor. Och det är de gåvorna som jag vill vara med och väcka här ikväll. I konungens ankomst. I en tid som jag vill kalla för en adventstid. Vi ska gå vidare och titta på vandringen. Men innan vi går vidare så låt mig få presentera en doldis. Han har inget namn. Men han lever i den nåden att vara behövd. Det är han som löser profetian från Zakaria 9:9 när han lämnar ifrån sig sina åsnor. Och låt mig fortsätta och berätta om honom. Det är skillnad på att hålla sig framme och att hålla sig beredd. Denna självklara tanke, det är en av de viktigaste i texten ikväll. En av de viktigaste insikterna. En doldis spelar en passiv men väsentlig roll i det som händer. Det enda vi vet om honom, det är att han äger ett par åsnor som Jesus råkar behöva. Och han lånar ut dem utan protester. Vi vet ingenting om åsneägaren. Han framskymtar som ett ansiktslöst och namnlöst någon. Mer vet vi inte om honom. Om någon säger någon, förklarar Jesus när han ber lärjungarna rekvirera mannens åsna som åkton vid intåget i Jerusalem. Mer oprecis kan väl knappast beskrivningen av en människa bli. Någon som möjligen frågar något. Men hans passivitet har en hel del att berätta. Han håller sig inte på något sätt framme, men han håller sig beredd. Och när det görs anspråk på hans åsnor så spjärnar han inte emot. Lärjungarna behövde aldrig legitimera sig. Det räckte att de hälsade från Herren och sa att Herren behövde dem. Så fullmakten fanns i Jesus, vad han behövde, och profetian, den har gått i uppfyllelse nu. Kan jag få fantisera lite grann? Den här scenen, den är underbar egentligen. Ett par åsnor står och filosoferar i godan ro. Föga anar det om ni åsnor anar vad som ska komma. De bara står där och dagarna går. Men så hux flux så händer allt utan minsta förvarning. Så är de utvalda och de är utelånade till ett hedersuppdrag i ett historiskt skeende. Jesus, han behövde inga stridshästar. Det räckte för honom med ett åsneföl som ingen tidigare hade ridit på. Vet du om förresten att under Gamla testamentets tid, då en högt uppsatt person ifrån den kungliga familjen eller ifrån något av regementen kom ridande in till stan på en åsna, så betyder det att han har ett gott budskap med sig. Det handlade inte om att höja skatten. Det handlade inte om någonting annat. Det handlade om någonting som skulle vara väldigt bra. Som Gamla testamentets folk noterade att kommer en åsna, så behöver vi inte vara rädda. Och nu kommer Jesus där. Du vet att han behövde inga stridshästar, han var nöjd med sina åsnor. Och det är nu som jag kommer in i kärnan av texten. Guds utvalsprinciper har vi ingen insyn i. Men vi vet att han inte värderar riktigt som vi gör. Han mäter oss inte i förhållande till någon annan. Han ställer inte upp människor och åsnor och granskar. Han tar det han behöver. Om det står vid en stolpe eller på en huvudgata eller en kohage. Det är mindre viktigt. Han rekryterar brett det som ska användas. Det finns sällan i vimlet där alla trängs och verkar ha en förkärlek till det som står i godan ro. I ljuset av det så blir det mindre viktigt att jämt och ständigt hålla sig framme. Du är här ikväll. Därför att i våra församlingar idag så finns det människor som vi tycker lever lite grann i det fördolda. Vi har inte hittat dem riktigt. Vi vet inte riktigt hur de har det. Vi vet inte riktigt hur de tänker. Och jag ser att det som händer i svensk kristenhet idag, därför att vi har förlorat så mycket av glöden i många församlingar, att vi har förlorat så mycket av inspiration och framtidstron, det är att själva Satan, han håller på att binda sina barn. Det är bara så det ligger till. Jag träffar så mycket människor som säger, ja men Leif, du vet att förr så var jag inte så här. Och det brukar jag säga, men varför har du blivit så nu? Det är personer som kanske aldrig var på huvudgatan. Men de fanns i det fördolda och levde det fördolda livet i Kristus. Men rätt som det var så blev de framkallade direkt utav Herren själv. Och de kunde vara med och ge de mäktigaste profetierna till våra församlingar. Och tala om att det här har Herren sagt. Och vi kan säga, du har rätt. Vi har väntat på dig i 10 år. Det är det läge som vi befinner oss i. Och du vet, i min spaning som jag har, så försöker jag att spana in de där människorna som vi har i vår egen gemenskap. Som inte vågar resa sig och be till Gud längre. För det gör man inte i frikyrkorna längre. Det styrs ifrån plattformen. Och på något sätt så blir det så att vi liksom hamnar i den där follan. Ska jag våga, Leif Tholin? Ska jag våga resa på mig nu? Precis nu när kören har slutat att sjunga. Och ibland så sviker det. Det är liksom, det finns inget utrymme liksom i anden där människor finns som styr, utan bromsklossarna har tagit överhand. Och när bromsklossarna tar överhand, då blir det inga kvistar från träden. Då blir det inga palmblad. Då blir det ingen som liksom ställer sig i gapet till landets försvar. För det är det som jag ska tala om imorgon. Så ska ni läsa på någonting. Så läs om Debora i domarboken. Jag har aldrig predikat om Debora förut på mina 61 år som predikant. Och det ska jag göra imorgon kväll. Och jag undrar vad ni tänker om Debora. Men denna människa som levde som profetissa från början.
var gift med Lopididus. En dag så börjar hon att träda fram och så säger hon så här. Nu, säger hon, är jag en moder i Israel. Och så börjar denna människa under domartiden och får vara med om de mest fantastiska saker som vi ska tala om igår imorgon. Hur fienden blir avväpnad. Vad hon fick vara med om för stora under. Och läser du Hannas lovsång och Marias lovsång eller Deboras lovsång, så ska du se vad de liknar väldigt i olika sammanhang. Och det ska vi ta imorgon kväll. Men vad gör vi ikväll? Naturligtvis så ska vi välkomsthälsa Jesus i Jerusalem. För du vet att Jesus, han hade så mycket förväntan när han var på väg till Jerusalem. Och den förväntan som han hade, den blötte hans kinder. När han såg staden, så skriver Lukas, då började Jesus att gråta. Och när Jesus gråter och ser över Jerusalem som skulle vara en fridens boning, då säger han så här: o, om du hade aktat på den tid som du var sökt. O, om du hade förstått att nu kommer Guds rike, men det var ingen som förstod det. Jag skulle, säger Jesus, vilja församla er som hönan församlade sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. Och därför så kommer era hus en dag att stå öde. Och så blev det, om det följer historien vidare. Och då undrar man egentligen, när Jesus närmar sig Jerusalem nu, vad har han för förväntan? Och låt mig peka på tre saker. Han har en förväntan utav renhet. Han har en förväntan i huset utav bön. Och han har en förväntan om att det skulle finnas kraft när han kom. Så när Jesus kommer nu, så kommer han ner på tempelplatsen. Och när Jesus kommer ner på tempelplatsen så blir han väldigt vred. Du kan den här texten, jag vet det. Han knuffar omkull växlarnas bord och duvmognarnas säten. Och det står att han ropar med hög röst: mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Till en rövarkula, står det i en äldre bibelöversättning. Så den renhet som Jesus hade väntat när han kom till tempelplatsen, den var så belamrad med det som skulle offras och det som skulle säljas, så det fanns ingen plats egentligen för hedningarna och bedja som inte fick komma in i templet. Det är det som är kontentan. Och jag tror, förstår du, när Jesus rensade detta och knuffade omkull och jagade bort allt detta, så tänkte Jesus säkerligen, om några dagar då ska förlåten i templet brista mitt i tu. Jag tror att han hade en framtanke där på något sätt. Och så ska vi gå vidare lite grann och så får jag säga så här: han skakade allt som kunde skakas för att bara det som inte kunde skakas skulle finnas kvar, nämligen Guds rike. Jesus har en passion och lidelse för sin församling. När lärjungarna såg hans bärsärkagång så påminde de om konung Davids ord: lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Det Jesus väntade, det var ett hus utav bön. Låt mig gå vidare och säga så här och läsa, och då ska jag ta och läsa innantill. Och då står det så här: på tempelplatsen så kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. Och när översteprästerna och de skriftlärde såg det under som han gjorde och barnen som ropade i templet Hosianna, Davids son, så blev de mycket upprörda. Och frågade: hör inte du vad de säger? Och Jesus svarade: jag har ni aldrig hört ur barns och spädbarns mun? Låter du en lovsång till mig stiga upp? Låter du en lovsång stiga upp till dig? Och sedan så lämnade han och så gick han ut till Betania och stannade där över natten. Då utgår vi från att Jesus väntade på ett hus utav bön.
Och Jesus väntade på ett hus utav kraft. Och Jesus väntade på att få finna ett hus utav lovsång. Och tittar du lite extra i texten så ska du se. När allting är avröjt på tempelplatsen, det är då de blinda och de lytta vågar komma fram. Då kommer de. När allting liksom är rent och när allting är klart. Och du som kan historien om prostitutionen som fanns genom de så kallade tempeltärnorna. Som fanns där på tempelplatsen för att utföra sina tjänster inför överheten och prästerskapet. Du förstår lite grann vad det handlar om nu. Allt det här, det har jag sett i verkligheten. Jag körde Stockholms taxi i 10 år som extra chaufför. Hundratals, återigen hundratals och hundratals olika pass. Så jag vet lite grann vad som finns i den värld som jag knappast känner till eller överhuvudtaget skulle vilja röra vid. Men sådana människor har jag mött i all deras nöd, i all deras förskräckelse, i all deras rädsla. Och jag har fått vara med och be för sådana människor. Vi har haft dem hemma i vårt hem ibland. Och jag har sett att de har blivit upprättade. Mina kära vänner, ska det bli någon väckelse i Sverige nu så är det dags för de utslagna att komma en gång till. Därför att vi tycker nu bland Guds folk, vi har hört så mycket under så många år, men vi har aldrig hört så mycket så vi har fått tillbaka våndan och nöden för människors frälsning. Och därför har det blivit som det är. Och jag måste säga det, det är inte lätt att komma till en församling och börja förkunna när man har ett litet kors som man ställer upp, som man tar undan när predikanten säger nej. Och det man inbjuder till, det är ljusstaken. Det är det som har blivit det viktiga. Och när jag ser den utvecklingen, då tänker jag så här, ska jag få vara med ett varv till? När jag får se att korset kommer tillbaka? Ska jag få vara med om en ny kraftmätning som jag mötte när vi startade vår församling? Som jag mötte i Östermalms fria församling när vi bad för hundratals människor. När vi döpte människor till 80-90 personer ibland varje år. Och när vi såg hur Gud kom och frälste människor i stor mängd. Och likadant var det när vår församling var ny. Då hade vi ingen gemenskap kan man säga. Ja, vi hade det med varandra, vi hade det med Jesus. Men vi hade det inte med pingstsamfundet, för det fanns inte då. Men du ska veta det, när vi inte hade någon lokal. Och när folk talade illa om oss. Det var den bästa tiden vi hade. Det var våra 5 första år. Och det ökade församlingen från 191 medlemmar till 540. Du ska veta det. Och vi bytte lokal och bytte lokal och bytte lokal. Men det var som andens vind blåste över Jakobsberg, över Viksjö, över Barkaby. Så när folk kom så kom man, fast vi hann inte sätta upp några affischer i alla fall. Där gick rykten om vad Gud gjorde i en församling. Ska vi ha tillbaka det här? Ska vi ha tillbaka det här? Då ska vi betala priset ikväll. Och så ska vi rensa hjärtats tempelplats ikväll. Det går inte att ha det så här. Jag kommer till församlingar ibland. Och det enda man talar om på kyrktorget är lätt dans. Du såg väl det, Leif? Nej, jag missade det. Tråkigt för dig. Och så vidare. Och jag ser liksom att allting har blivit så annorlunda. Jag var kallad till en församling under Melodifestivalen. Och jag skulle predika där en kväll. Och då ringde pastorn, det var inte pastorn som ringde, det var en av församlingsledarna som hade fått uppdraget utav pastorn att ringa. Och så sa han så här, ja du förstår, i våran by så finns det en tjej som ska vara med i Melodifestivalen och sjunga. Så vi har ställt in möteshelgen som du ska ha. För vi vet att det kommer ingen folk i alla fall. Alltså vilka höjder i Guds verk va? Va? Ja varför inte det? Så jag, nej men du förstår, alla känner henne i byn här, så det är klart att alla sitter vid tvn hemma. Det är väl ingen som tänker på att gå till Betel, så det är ingen idé att du kommer. Vilka fega krakar nu. Tänk om pastorn hade ringt istället för det. Det var väl han som hade uppdraget och så skickade någon annan. Jag sväljer sånt där. Men ni ska veta det, att de församlingarna, de vet inte vad det handlar om att få uppleva Guds ande och få sina hjärtan renade. Och nu ska jag strax säga amen. Och jag vill bara säga så här: vill du vara med ikväll och rensa din tempelplats? Vill du vara med och bära fram din kropp som ett levande offer till tjänst för Guds rike? Vill du vara med och gå igenom den där helgelsevågen en gång till, när vi tog upp vårt böneliv igen? Och jag läser en bok som min fru hade skickat efter nu. Det handlar om en pingstpastor som heter Uno Olofsson. Och det är hans son som har skrivit den boken. Och i den boken så berättar sonen att pappa, han läste aldrig Bibeln utan att man stod på knä. Tänk hur det var på den tiden. Alltså skriften då, som var ingjuten av Gud och godkänd utav kungen, den var så helig så det läste predikanterna med att man stod på knä. Och du vet, under de perioderna när de församlingarna växte upp i södra Lappmarken från bara 100 till 960 personer, då kallar man varandra för broder och syster. Ja. Då fanns det inga pastorer. Det fanns inga specialare. Utan det var bröder och det var systrar. Och när de gav sina vittnesbörd, och församlingsledarna, de arbetade ofta i skogen eller som långtradarchaufförer. Så var det på den tiden. Så det är i slutet på 40-talet, om det följer pingströrelsens historia, när man börjar titulera varandra för första pastor och andra pastor och så vidare. Jag har i alla fall en titel som står i Nya testamentet, och jag är väldigt glad för den titeln, och jag kommer aldrig att bli något annat än evangelist. Och sen om det heter taxipastor eller någonting annat, det har ingen betydelse. Men i alla fall, att vara evangelist, det betyder att vara en glädjeförkunnare. Det betyder att vara en Filippus själ och ha en Filippus ande och få vara med om att predika Kristus för folket här och bota sjuka och driva ut onda andar. Och det som väntar Sverige nu, med ett sånt stort tilltal utav IS-sympatisörer som kommer hem och som har krigat färdigt, som kommer tillbaka till vårt land igen, då behövs det redskap som kan vara med och driva ut det som inte ska vara. Och sen får ni kalla det för psykiska sjukdomar eller onda andar eller vad som helst. Men i detta så är det bara församlingen som kan segra. Det finns inga politiker kvar som kan göra det. Och försöker man att sätta ner foten så blir det galet i alla fall. Och varför kom de inte då till Rinkeby och gärderna runt omkring där jag bor och lyssna till politikerna den här veckan? Utan det sitter bara en handfull på bänkarna och 10 eller 20 eller 30 eller 40 högst. Det är därför att de har ingen kontakt med folket. Det är det som är skillnaden. Och du vet, mistar församlingen kontakten med folket utanför, då har vi inget existensberättigande. Då blir vi bara invärtes beundrare och vara med och skryta lite grann av varandra vad vi lyckas i olika sammanhang. Men det finns ingen kraft att föda människor till liv. Och därför så trädde Debora fram och så säger hon: jag är nu en moder i Israel. Och jag älskar juda furstar. Och jag vill vara med dem om jag så ska falla, säger hon. Och jag ska ta den predikan imorgon kväll. Men det vi ska göra nu ikväll, det är att rensa våra tempelplatser. Och välkomna hälsa konungarnas konung och herrarnas herre. Och ropa vårt hosianna. Halleluja. För det hebreiska hosianna, det går inte att översätta. Det är samma ord på alla språk. Och det betyder: herre, kom och hjälp. Amen. Vi reser på oss och så ber vi. Jag sa förra gången när jag var här, när jag var i Kufors, att det fanns en pastor i Philadelphia som var dess föreståndare de åren när vi kom till Stockholm 1965. Han hette Willy Säve. Han hade någonting som jag tyckte mycket om. Så jag fick förmånen att predika där på postkonferenserna tillsammans med Stanley Sjöberg och honom. Då sa han så här: nu mina vänner, sa han, nu reser vi på oss alla och ber till Gud alla på en gång. Ja. Kan vi inte göra så här? Får man göra så här förresten? Att vi alla ber på en gång. Och då ska du utgjuta ditt hjärta inför Guds ansikte. Och när du utgjuter ditt hjärta inför Guds ansikte, så kommer Guds ande att falla över dig. Och Guds ande kommer att lägga till rätta saker och ting. Och Guds ande kommer att föra er in i den här församlingen. Och i den gemenskapen som du känner ikväll. Den gemenskapen, den har funnits här varje år och varje gång när jag kommit hit. Så jag sa till min fru när jag åkte idag: du, kampen är slut för länge sedan. Nu åker jag på festen. Och då ska jag vara med och hylla honom tillsammans med er. Och vi ska bota sjuka ikväll. Vi ska be för längtan ikväll. Vi ska be för frälsningssökan ikväll. Vi ska be för människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Nu ber vi. Halleluja, 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 halleluja. La prodia sticitoria mito. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kom över oss, kom över ditt folk, Herre. Kom över ditt folk, Herre. Kom över ditt folk, kom över ditt folk. Jesus, vi gör det, vi gör det, vi gör det, vi gör det. Gud i himmelen.
Halleluja, prisas vare Herren. Halleluja, halleluja,
halleluja. Vill du vara med och sjunga i en bönekör om du vill? Annars så kan du bara fortsätta att prisa Herren. Under ditt blod, under din rena frälsning, håll mig Herren,
håll mig Herre,
från dag till dag. Under ditt blod, under ditt blod, ditt dyra blod, under din rena eld och flod, håll mig Herre från dag till dag. Ska vi bli alldeles stilla inför Guds ansikte nu? Och så registrerar du i din tanke och i din ande vad Herren håller på att säga till dig nu. Jag vet att du finns här. Och du finns här utav den anledningen att du bara längtar efter att vara beredd när kallelsen kommer. Du har aldrig varit den personen som har hållit dig framme. Men rätt som det är, då kom det. Och jag undrar egentligen vad du ska låna ut. Det är säkert inga åsnor. Och jag har ingenting emot dem heller. Så jag säger aldrig dum som en åsna. Jag har läst så mycket om åsnor att det är oerhört intelligenta djur. Det är bara så. Så det finns ingen likhet där. Men du vet att det bundna kapitalet. Och du är inte ensam. Det får jag kämpa mycket med. Det beror säkerligen på barndomens upplevelser. Det beror säkerligen på ett dåligt självförtroende. Och folk går och tror om mig att, åh, kära du, det är väl ingen fara för dig. Och man säger att man har talets gåva, men du vet inte hur mycket jag får jobba nu. Sen jag blivit äldre, för att vara på alert och för att vara vaksam i min ande på varje resa som jag ska göra. Och min fru säger så här, du orkar inte länge till, det går inte, säger hon. Jag bara säger, det går. För vi kommer till platser där Guds ande är. Så ikväll blir jag helad. Är ni med? Förstår ni vad det handlar om? Ikväll ska vi bli helade. Ikväll är lammet här. Som helar oss. Ta bort de svåra minnena. Ta bort det som var en gång. Så att det aldrig finns mer. Det är det som är kontentan i det här budskapet ikväll. Och jag undrar vad Jesus tänkte när han kom till Betania på kvällen. Och när han troligen skulle sova hemma hos Lazarus och Maria och Marta. Halleluja. Välkommen. Ska vi be för dig? Jag kommer strax. Ja, du kan gå till Markus där, så ska jag strax. Så, jag ska komma strax och be för dig. Är det någon mer som vill komma nu? Jag känner inte den här goda vännen som kommer här. Ni kanske vet vem det är. Men vi gör så här nu. Att det går lättare för er att komma fram nu. Om sångarna kommer upp och sjunger här. Och är det någon av er nu. Som har en profetisk hälsning att ge eftermötet här nu. Så är du välkommen att göra det. Gud välsigna er. Ingrid, varsågod. Kom och sjung för oss. Jag ska bara slå ihop lite papper här om det går bra. Ja. Är det någon som känner den mannen som har kommit här?